Ett ord som kom till mig nu alldeles innan vi badade, det här Johannes 16 och 33. Det är två till synes paradoxala uttryck som kommer här. Det är så här: detta har jag talat till er för att i skolan hava frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Och det här sa ju Jesus för snart 2000 år sedan. Och det här betryck, det är någonting som vi kan förvänta oss som Guds församling. För vi tillhör ett annat, Johannes 16. För vi tillhör ett helt annat rike som representerar något helt annat. Så det är, men vi har frid. Vi har frid i Jesus. Amen. Någonting som jag, när jag satt och försökte förbereda det här mötet, så får se, jag har skrivit upp lite tankar här som jag hoppas att jag ska få kunna förmedla. Och sen kanske det bara blir pladask, vi får se. Men världen som vi ser, den har, vi kan tycka att den har drabbats på ett sätt nästan med en psykos, skulle jag påstå. Det är liksom senaste åren bara, det har på något sätt har det tvärvänt. Det har blivit, det händer så mycket varje dag nästan nu som man tycker det är så, va? Är det här verkligen sant? Är det verkligen sant att nästan något tredje världskrig? Jag menar, det finns så mycket som har gått över, alltså det har liksom svämmat över alla gränser på något sätt. Det är som om en, nästan som om hela världen är intagen av en ond andemakt. Och det är den ju. Och det måste vi förstå. Och visst, världen, den har alltid varit i den ondes våld. Det sa Jesus också. Hela världen är i den ondes våld. Och det har alltid varit hemskheter och krig. Men på ett, jag tycker i alla fall nu, jag är inte så hemskt gammal, men jag tycker att det, de senaste åren har varit så, har blivit extremt. Och det har blivit på en helt ny global nivå. Det har blivit en helt ny global kommunikation. Allting som sker, det sker överallt samtidigt. Det handlar inte ens om timmar innan man får veta att någonting har hänt på andra sidan jorden. Det liksom sker så ögonblickligen. Allting är, vi lever i ett globalt samhälle. Ett globalt samhälle som är i den ondes våld. Matteus 24 kan vi plocka fram. Ni känner det till det kapitlet. Och vi ska inte stanna så mycket i det här kapitlet, utan vi bara får med oss. Vi kan börja läsa från början där och en bit framåt. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa det till dem: ni ser allt detta. Jag säger er sanningen, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och på den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni ska komma och bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och ska förråda varandra och hata varandra. Ja, vi kan stanna där. Men just det här uttrycket födslovåndor. Vi vet vad födslovåndor är. Det är när ett nytt liv ska födas. Det är när något helt nytt, något unikt ska komma till världen. Och det är väl något underbart egentligen. Men som redan från början så läser vi i första Moseboken. Vi kan ta med det också bara som hastigast. Kapitel 3. Vers... Ja, vi kan ta sammanhanget där, syndafallets följder. Då sa det Herren Gud till ormen, från vers 14. Eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Till kvinnan sade han, jag ska göra din möda stor. När du blir havande, med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åter vara, han ska råda över dig. Men just det här smärtsamma. Och bara som en parentes som slog mig när jag sagt och läste det här. Det är det här, den här smärtan som även Gud fick genomgå när han födde oss på nytt. Det jag tycker det blir så stort när man liksom ser de här parallellerna som finns överallt. Men med smärta ska du föda dina barn. Och det finns andra, det finns exempel i Bibeln på födslovåndor. Det blir inte födslovåndor på det sättet som vi tänker, men jag tänker på när Israels folk skulle födas ut ur Egypten. Tänk på dem, alla dessa, tänk på de här plågorna, allt detta lidande som det faktiskt innebar för det folket. Alltså både, det var ju främst egyptierna som fick lida, men ändå just den här, när någonting ska födas fram så är det genom smärta. Det är genom olika, vad säger man? Ja, det är genom svårigheter. Och i andra Moseboken 7 och 16. Då står det så här, släpp mitt folk. Det var det budskapet som Mose fick att förmedla till farao. Och för att dra det här till vår situation, till församlingens situation. Och det här som vi tror och vi väntar på, att Jesus ska komma snart. Då tycker jag mig kunna se en parallell i alla fall. Det här att hur Guds folks uttåg ur världen kommer att innebära födslovånda. Är det inte så? Precis. Ja, vi ser hur kaotisk världen är. Vi ser hur den här våndorna, de här ångesten finns bland människor. Men hur är det med församlingen? Hur är det med dig och mig? Självklart upplever vi vår beskärda del av det här. Men jag tänker, är vår inställning, när vi speciellt, det ska alltid vara det, men speciellt kanske när vi ser allt det som sker, är vår inställning uppbrott? Är vår inställning Jesus kom, Herre kom, Maranata? Är det det som präglar våra liv? Lever vi i det här ständiga, den här ständiga förväntan att nu när Herren kommer, leva i det här så att det inte bara blir en teori som ett mantra, Maranata, Maranata, okej. Men så att det verkligen blir någonting som får ta över hela vårt essens, alltså vårt existens. Vi går tillbaka till Gamla testamentet, till en bok, Rut. Henne känner vi. Det är väl Davids farmor eller gammal farmor. Jag kommer inte ihåg riktigt. Vi går till Rut. Vi känner till den historien helt säkert. Naomi, hennes man och två söner. De bodde i Israel. Betlehem, om jag inte minns fel. De gav sig iväg. Den här Elimelech tillsammans med sin familj, alltså Naomi och sönerna, de gav sig iväg till Moabs land. Sönerna gifte sig där. Men både Elimelech och sönerna dog sedan. Efter 10 år, efter att de hade lämnat Betlehem, så bestämde sig Naomi för att återvända. Och Orpa och Rut följde med henne en bit på vägen. Sen tunna blad här. Vi kan läsa. När du var på väg mot Judaland, sa, i vers 8, så sa din Naomi till sina båda sonhustru: vänd om och gå hem igen, var och en till sin mors hus. Må Herren visa godhet mot er, så som ni har gjort mot de döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet, var och en i sin mans hus. Hon kysste dem, men det brast i gråt och sa det till henne: nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Men Naomi svarade dem: vänd tillbaka, mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Vänd tillbaka, mina döttrar, och gå hem. Jag är för gammal att bli gift, även om jag skulle tänka att jag fortfarande har hopp. Om jag går redan i natt, gav mig åt en man och dessutom födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga in er och vara utan mig? Nej, mina döttrar, det är mycket bittrare för mig än för er, för Herrens hand har drabbat mig. Då brast det på nytt i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. Naomi sa det då: se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd tillbaka du också och följ din svägerska. Men Rut svarade: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö, och där vill jag bli gravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. Ja, så här känner vi till fortsättningen här. Men just den här bekännelsen, det är den som fäster mig så vid. Just det här, det finns inga andra alternativ. Och det är också en sån här som vi måste spegla oss i. Finns det några andra alternativ för oss än det här vi har fått? Det här nya livet, det här Jesus. Finns det något annat alternativ än Jesus? Ta det för all del. Men Jesus, han vill vara allt i vårt liv. Det finns ett annat exempel, Johannes 6 och 68. Det handlar just det här om att bokstavligt, eller bildligt talat, bränna broar bakåt. Alltså inte ha någon väg tillbaka. Jag tror att det är jätteviktigt. Johannes 6 och 68 läser vi bara. Det här är Petrus bekännelse. Vi kan läsa från vers 66. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sade Jesus till de 12. Inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem, har jag inte själv valt ut er 12, ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son, vem som skulle förråda honom och så vidare. Amen. Och vi kan hitta fler, finns hur många exempel som helst i Bibeln på människor som har verkligen tagit kallelsen, bränt alla broar bakåt. Och där det inte finns några alternativ längre. Och jag tänker på Hebreerbrevet 11 också. Denna, alla dessa vittnen som har gått före oss. Alla dessa som det står i slutet är att världen inte var värdig att hysa. Ja, nu ska jag ändra. Häromdagen så var jag satt ut och kollade upp några saker på internet och då kom det upp en annons. Det var det här UNHCR, alltså FN:s flykting vad det nu heter. De ställde frågan så här på ett ungefär då. Vad skulle du tycka var det svårast att lämna bakom dig om du behövde fly? Allt det här var ju, det var ju ett, såklart ett sätt, de samlar in pengar för att hjälpa flyktingar, som är bra. Men just den här frågan, vad skulle du tycka var svårast att lämna bakom dig om du behövde fly? Så var det lite olika alternativ. Ekonomisk trygghet, familj, vänner, pension. Det var flera olika alternativ där man kunde välja på. Och det kan vara en viktig fråga, absolut. Men då tänker jag på oss som kristna. Vad är det i våra liv som inte vi kanske riktigt kan lämna bakom oss? Nu blir jag väldigt drastisk. En dag snart så ljuder basunen. Basunen kommer ljuda och vi ska samlas till honom. Finns det någonting då i våra liv som gör att nej, jag är inte färdig här. Jag kan inte riktigt. Jag tror inte Gud kommer tvinga församlingen, tvinga oss upp till honom så att säga. Det måste, men finns det något som håller oss tillbaka? Det tror jag, ja, det är en svår fråga för det första. Men det tror jag också viktigt att man kanske reflekterar över. Tänk på Lots hustru. Hon var på väg, men det var någonting som i hjärtat var det någonting som höll tillbaka. Jag ska inte hålla på så länge till, men och återvänder till det här med födslovåndor. När vi talar om Egypten igen, Guds folk skulle släppas fri. Släpp mitt folk. Då tycker jag mig se hur Gud dels, han visar på sin makt såklart. Han visar på hur han bokstavligt genom sin väldiga makt tvingar han farao att böja sitt huvud. Men vad som också sker är det här att i slutändan blir det här att farao bokstavligt talat jagar ut Guds folk. Och jag vet inte hur jag ska forma de här tankarna riktigt. Men är inte det en nåd? Att bli att bli bortjagad. Förstår ni hur jag resonerar här? Att bli utjagad, bortjagad. Bli så i det här sammanhanget att man, för jag ser det som en del kanske av den här vedermödan eller födslovåndan, att det finns, ja, jag vet inte hur jag ska formulera mig riktigt här, men just det här att Jesus kommer snart och vi kan uppleva betrycket i världen. Vi kan uppleva hur världen i sig blir, går igenom så mycket olika våndor och så. Men vi får också uppleva att vi vet att det kommer en födelse. Det kommer den här dagen kommer snart när vi ska få ryckas upp Herren till mötes. Vad jag vill säga, vi kan uppleva saker, vi upplever saker i världen, vi kan kanske inte alltid förstår hur, varför vi kan förlora saker, vi kan förlora trygghet, vi kan förlora det vi är vana vid. Vi kan förlora allt möjligt. Och vi kanske inte alltid förstår varför Gud, varför låter du det här ske? Men så får man se ur ett längre perspektiv hur Gud genom allt det här har visat omsorg. Han visar omsorg därför att han vill att vi ska vara, ja, jag har inget konkret att komma med, men just det här att Gud, han sitter på tronen och han har lovat att leda. Jesus. Det ska strax sluta som sagt. Snart ändå i Uppenbarelseboken står det så här: Johannes hörde en röst, kom hit upp. Och då något av det första han får se där uppe är just det här att Gud sitter på tronen. Och oavsett vad som händer, jag vill bara avsluta med det, oavsett vad som händer runt omkring oss, vad som händer i vårt närmaste liv, alltså vårt närmaste sammanhang, kanske i större sammanhang, kanske i landet, kanske i världen, oavsett vad, så låt oss alltid ha blicken fäst på Jesus, så att vår kärlek till honom alltid får växa. För amen. Det finns verkligen inget annat som är värt något. Det finns verkligen inget annat som är värt att lägga ner sitt liv för. Jesus. Amen. Och vad väntar oss? I första Korinthierbrevet 2 står det: vad inte ett öga sett, står det. Inte ögat och inte ett öra har hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Amen. Vi har en hopp, vi har en framtid. Och det kommer att vara värt allt. När vi kommer dit, när vi står där inför tronen idag, då kommer vi inte blicka tillbaka och tänka att ja, kunde det inte ha varit lite lättare. Nej, det kommer vara värt precis allt. Därför att Jesus är där. Och amen. Jag slutar där. Amen. Tack Jesus, tack för din nåd här. Tack för din trofasthet här. Tack Herre att vi får se på dig i livets alla skeden här Jesus. Vi får följa dig här. Vi får lyssna till din röst här Jesus Kristus. Jag ber dig Herre för syskonen som är här den här kvällen här. Jag ber för var och en här. Du känner våra hjärtan här. Du känner om det finns saker som håller oss tillbaka här Jesus. Herre, hjälp oss här att höra dig här. Hjälp oss att följa dig här. Hjälp oss att